P1 Dokumentär.
En onsdag i februari äter han 27 karameller. Den sista 4:07 på eftermiddagen. De intagna får tonvis med godis och forskarna studerar hur deras tänder förstörs. Han förs upp på en lista med 94 patienter som ska flytta till en annan institution. Inspektören för sinneslövården bedömer att de har varit felplacerade och borde lämna Vipaholm. Men flytten blir aldrig av. Statistiken i kariesexperimentet säger att ingen av patienterna i kolagruppen får lämna sjukhuset, så han blir kvar. Hälften av patienterna krånglar. Det tar hela dagen att dela ut kolor. Han ser syner. Djävulen går runt i korridorerna med sin långa svans. Får han någonsin munspelet som överläkaren Hugo Frödeberg lovat honom? När han dör pågår experimentet fortfarande.
P1 Dokumentär. Vipeholmsanstalten. En serie i 5 avsnitt av Randi Mossige-Norheim. Andra delen. Kariesexperimentet och barnen.
Han får försöksnummer C47. Men bakom den anonyma koden finns en ung pojke.
Bertil Victor Alvar Lossén, hemåt Fjällje, Malmöhus län, blir mycket glad när han får höra att han ska få färgkrita och rita med.
Bertil Lossell väljs ut och när han fyllt 12 inleds experimentet på hans tänder. Han ska äta en speciellt framtagen extra söt och extra klibbig kola.
Hela tandkronan är ju nedbruten. Det är i princip bara roten kvar.
De kallades svårskötta, obildbara och sinneslöa. De kom från hela Sverige och låstes in på obestämd tid. Vipeholmsanstalten skapades för de som inte ansågs passa in någon annanstans. På 40-talet och in på 50-talet utfördes experiment på de intagnas tänder. Genom alla år har forskare bakom kariesexperimentet försvarat det de gjorde. Men vad de inte berättade när resultaten presenterades i slutrapporten var att experimenten även utförts på barn.
Om han hade fått leva, då tror jag att han, när han hade blivit vuxen, då hade han blivit dräng han också.
Bertil Lossell växer upp i Fjällje utanför Malmö. Pappa är jordbruksarbetare. Det är Bertils bror Leif Lossell som berättar.
Bertil gillade djur mycket, så att säga. Det gjorde han.
Och så brukar Bertil hjälpa pappa Herman att snickra. Och han gillar att sjunga. Redan som liten har Bertil problem med synen. Mormor är hans trygghet.
På något vis var Bertil, han var ju mormors pojke, om man säger så.
Mormors pojke.
Mormors pojke, ja.
Bertil tas in på blindinstitutet i Lund när han är 7 år. Men han bråkar och slåss enligt personalen. Han blir svårskött och får inte vara kvar. När Bertil är 9 skrivs han in på Vipeholm.
Patienten är mycket okynlig, hittar på allt möjligt ofog, kivas och retas med medpatienten. Där är väl det där, när han miste synen, då blev allting alltså omkullkastat för honom.
Leif läser ur sin brors journal.
Ljuger och skryter, sliter sönder korkmattan. Det måste ju varit alltså en väldigt svår period. Att vara där på sätt och vis isolerad ifrån mor och far, så att säga, va?
när Bertil skrivs in på Vipeholm är det 1944. Året efter börjar tandläkare och forskare jobba på området. De bygger upp en försöksstation med laboratorium, undersökningsstolar och utrustning för tandröntgen.
Det var det enda stället där man hade en tillräckligt stor population som inte kom och gick. Och det är ju lite intressant att patienterna på Vipeholm antas inte komma och gå.
Forskaren Elin Bomenell, hon har doktorerat på det så kallade sockerförsöket, alltså kariesexperimentet.
På själva sjukhuset så var då i en av byggnaderna den här försöksstationen inrymd, och då bryts rutinen och så går man dit och så är det läskiga människor i vita rockar som man inte känner som ska spärra upp ens mun och titta in i den. Och jag tror att, eller det verkar faktiskt som att väldigt många patienter försvarade sig i den positionen. De slogs med läkarna för de upplevde det kränkande, och det jag har sett var att då slapp ju de patienterna vara med. De som slogs med tandläkarna för att slippa bli tittad i käften, de uteslöts.
Han har satt sig i stolen och fått ljusstrålen från lampan riktad rakt i ansiktet. 4 plus,
distaluppfyllning. 6 plus.
En enig svensk riksdag röstade igenom att folksjukdomen karies måste utredas och bekämpas. Medicinalstyrelsen fick i uppdrag att ta reda på vad som orsakar karies och hur tänderna kan skyddas.
Och det man var intresserad av var ju att se vad som orsakade karies. För det visste man inte, och det är ju jobbigt när man inte vet vad som ger karies och 99% av befolkningen har karies.
Nu ska vi ta och behandla honom och se hur det går till, åtminstone något hårt.
Ja. Känns någonting?
Ja. Och välkommen igen om 4 dagar.
Ja.
Peter Lindström är professor i kardiologi, läran om karies.
Det var ett problem som säkert alla upplevde, var väldigt stort i samhället också. Och man ville vara med och försöka lösa kariessjukdomens gåta.
Det som sen ska bli kariesexperimentet börjar som en studie om huruvida vitaminer och mineraler kan förebygga karies. Bertil väljs ut och hamnar i den så kallade benmjölsgruppen. Bertil är 10 år när personalen på Vipeholm strör florrikt benmjöl på smörgåsarna han äter. Jag visar Bertils tandjournal för professorn i kariologi, Peter Lindström.
Det här är ju väldigt spännande för mig egentligen att få ta del av de här tandkorten, för jag har aldrig sett originaldata från Vipeholms studien. Så det är första gången jag får se det.
I journalen kan man se att tandläkaren vid varje undersökningstillfälle gör noteringar om alla Bertils tänder. Men första gången Bertil undersöks saknar han flera tänder.
Då saknar han tand nummer 5, 4 och 3.
Bertil har tappat sina mjölktänder och alla vuxentänder har inte kommit upp än.
Och då bör han ju vara någonstans kanske, ja, 10-12 år. Alltså där någonstans bör det ju vara.
Försöket med vitamin- och mineraltillsatser i maten leder inte till några säkra resultat. Och det är nu Medicinalstyrelsen beslutar att ändra inriktning på försöket. Det här är första gången i historien som vi framkallar karies på människor, säger Medicinalstyrelsens generaldirektör Axel Höjer. Vi gör det i folkhälsans intresse. Patienterna på Vipeholms sjukhus är synnerligen lämpliga för forskning, enligt sjukhuschefen, överläkaren Hugo Frödeberg. Och kanske kan hans eget klassificeringssystem 0-6 av de intagna komma till användning, han skriver. Patientmaterialet är särpräglat. De lägst stående patienterna känner ingen smärta. Inte ens om man för en brinnande tändsticka mot deras läppar.
Han skriver att den lägsta gruppen, grupp 0, den står nära djuren. Och Han har uttryckt det så precis att de äter som djur gör. Och liknelsen han använder är att de äter som ur en ho.
För att framkalla karies på människor och få snabba resultat behövs en särskild sorts kola. Medicinalstyrelsen ger godistillverkaren Massetti uppdraget att tillverka den, citat, farligaste och klibbigaste sorten.
Receptet står där. 20 kilo socker, 24 kilo glukos, 1 kilo kokosfett, och så vet jag inte hur många kolor det blir av det, men det blir nog rätt många.
Peter Lindströms mamma Inger studerade på Tandläkarhögskolan i Malmö i början av 50-talet. Inger Lindströms lärare var tandläkare Bo Krasse, en av forskarna i kariesexperimentet på Vipeholm.
Hon stötte en dag på Bo Krasse i korridoren.
Jag var på väg upp till aulan och jag plötsligt så kommer Bo Krasse mot mig och säger, kan du tugga det här?
Och då hade han en Vipeholmskola i handen. Du tugga på denna nu, får vi se hur lång tid det tar för den att försvinna ur munnen. Och så tog han tiden.
Bo Krasse har ett tidtagarur i handen.
Klockade då hur länge hon tuggade.
Och jag undrade, jag visste ju att han höll på med massa experiment. Det var en fyrkantig klump kan vi säga. Och den, ät det här, sa han. Tugga det här. Ingenting annat. Den gick precis in i munnen på mig. Och jag tuggade och försökte komma igenom den där kolan. Det var det värsta jag varit med om. När det gäller att tugga kola. Men jag klarade nästan inte av det, för jag fick så väldigt ont i mina käkar av det. Den var så hård och så seg, så det var någonting otroligt.
Det levereras 20 ton av specialkolan, kallad Vipeholmskola, 8 ton hasselkola och andra sötsaker till Vipeholm. Totalt 28,6 ton. Inget får läcka till pressen om experimentets nya inriktning, att medvetet förstöra försökspersonernas tänder. Allt måste hållas hemligt. Det är alla parter överens om. Godistillverkaren Massetti, Medicinalstyrelsen och Svenska choklad- och konfektyrfabrikantföreningen.
Det var ju så lite vi fick information om. Och det hölls på något sätt dolt.
Minns du kolorna?
Ja, jo, de minns jag. Det kom i lådor, kommer jag ihåg. Ja. Fega, hemska saker som klistrades ihop. Usch, jo, det var obehagligt.
Men minns du vad de sa liksom att du som skötare skulle göra med den där lådan med kola?
Ja, man skulle ju dela ut det. Det var ju liksom inget annat.
Skötaren Ann Berglund jobbade på Vipeholm en kortare period under kariesexperimentet och skulle dela ut kolorna. Hon säger att hon bara fick veta att det handlade om forskning, inget mer.
Jag minns en gång jag var med en patient uppe, men jag satt ju i väntrummet.
Var var patienten då?
Inne hos tandläkaren.
Men var det en patient som också hade reda på sig och förstod att han eller hon skulle äta den där kolan och sådär?
Ja, det uppfattar jag det som. Någorlunda i alla fall.
Mm. På själva tandläkarstationen, fick du komma med in eller?
Nej, jag minns som att jag fick vänta i väntrummet.
Han åt ju karamell 7.55, 8.10, 8.12, 8.20, 8.30.
När Bertil är 12 väljs han ut till en grupp som ska äta de specialtillverkade kolorna, 24 om dagen. Utöver det görs en specialstudie av sockerhalten i Bertils saliv där han också får karameller.
Och sen så småningom var det middag, sen är det karameller som förtärs. 1202, 1204, 1205. Alltså det var ju otroligt mycket data.
Leif Lossell läser i sin brors journal.
Det är otroligt.
Bertil kräks flera gånger under experimentperioden.
Kräkningar på förmiddagen, klagar över huvudvärk, ingen kräkning under eftermiddagen, kräkning på kvällen. Varför man skulle fora honom med så massor med cola? Han borde ju då nästan matas med detta här alltså hela tiden. Även om han säger jag vill inte ha mer, så bara du ska äta för att de ska kunna göra sitt experiment. Om vi gör så här så får vi se vad som händer.
11 gånger tas Bertil till försöksstationen. Mjölktänderna är tappade och sen när de permanenta tänderna kommer upp angrips de av karies. Professorn och tandläkaren Peter Lindström kan i journalen följa vad som händer med Bertils tänder över tid, tand för tand.
Kindtanden, det är en riktig nyckeltand. Den finns ju framme hos honom och finns ju så att säga med hela vägen. Tvåa, som sedan utvecklas till en fyra.
Siffrorna som anges är enligt en skala som forskarna använder för att beskriva skadorna.
Och så småningom utvecklas det till en femma. Så att jag tolkar det som att det blir en ökad storlek på skadan.
Till slut har Bertils kindtand, en viktig tand för att kunna tugga, blivit en sexa enligt den skalan.
Man kan ju säga, om man ska uttrycka det här i lite enkla ord, så man kan kanske få en bild av det, så kan man säga att hela tandkronan är ju nedbruten. Det är i princip bara roten kvar. Så att hade vi sett den tanden i munnen, så hade vi ju sett att den kanske ligger i höjd med tandköttskanten, så hela tandkronan är förlorad. Det är en grav karieskada, absolut.
Leif Lossell läser i sin bror Bertils tandjournal.
Ja, den ser ju inget vidare bra ut.
Har du haft tandvärk någon gång?
Ja då.
Tror du att det där gjorde ont?
Det skulle jag just kunna tänka mig att det gjorde ont i hela skallen. Sen är det ju bara egentligen fråga hur ont han har haft och hur mycket han har protesterat mot det.
När Bertil fyllt 13 klagar han för personalen att han har ont. Är det tänderna eller är det något annat? Det framgår inte. Personalen tolkar det som att Bertil vill ha uppmärksamhet.
Klagar över smärtor på diverse platser utan att man kan finna någon anledning. Gör det för att bli omlagd. Klagar ofta över att han har ont. En här, en där.
Han har inte ont, skriver personalen i Bertils journal.
Har ej ont. Tycks gärna vilja ha ett bandage om mitt finger eller dylikt. Synen hos patienten har efterhand försämrats så att han nu ej längre har ledsyn.
Bertils syn fortsätter att försämras under experimentets gång.
Han såg ju inte vad som hände runt omkring, så därför har ingen möjlighet att protestera.
En dag kommer en inspektör för sinneslövården till Vipeholm. Han går runt på avdelningarna och pratar med patienter och reagerar över att vissa är där överhuvudtaget. Man kan starkt ifrågasätta, skriver inspektören, om sjukhuset verkligen vårdar det klientel det är avsett för. Efter besöket blir Bertil utvald och förs upp på en lista med 94 personer som inspektören anser bör flyttas från Vipeholm till en annan institution där de skulle må bättre. Men då protesterar forskarna. Många på listan ingår i kariesexperimentet. Om de flyttas så äventyras hela försöket, skriver forskarna. 13-årige Bertils namn stryks. Han måste stanna på Vipeholm så att kariesexperimentet kan slutföras.
Hur kan de göra en sån grej på ett sjukhus eller vad nu säger? Alltså, jag menar, vad skulle den biten vara bra för?
Skötaren Ann Berglund.
De var ju äckliga att se på.
Kolorna?
Kolorna, ja.
Varför då?
Somliga var där papper om och somliga inte. Ja, patienterna tog dem upp i håret ju, till exempel. Det kunde inte hantera någonting sånt ju. Så att det tyckte man, men det ingick i forskningen ju. Så då, uff.
Nu har vi ju dessutom ett strålande tillfälle att se om mycket sockerrik kost framkallar diabetes, skriver försöksläkaren på Vipeholm. Utöver att tänderna skadas så påverkas försökspersonernas hälsa på andra sätt. Vissa kräks och andra får diarréer. Och i gruppen som får extra fettrik kost i form av tillsatt margarin finns personer som får symptom som annars uppträder vid diabetes och extrem svält. Efter den här observationen sänks fettmängden. Det syns inte i dokumenten att anhöriga informeras om experimentet. Så troligen får inte heller Bertils föräldrar, Herman och Hedvig, veta något.
Om hon hade fått reda på vad de gjorde mot Bertil, vad hade hon gjort då?
Ja, du. Hon hade nog tagit stryptag på den jävla läkaren.
Hade hon gjort det?
Ja.
Hade hon sagt något?
Hon hade ju alltså läst lusen av honom.
Mm. Tror att hon hade hämtat hem Bertil?
Ja.
Hade hon gjort det?
Ja, det skulle jag mycket väl kunna tänka mig att hon hade gjort.
Men hon fick inte reda på det här?
Nej, det blev stängda dörrar så att säga. Av vilken anledning man... Om de även på den tiden då som man så här tyckte att det kunde bli ett jäkla rabalder om vi släpper ut det här.
Totalt är det omkring 400 patienter på Vipeholms sjukhus som ingår i kariesexperimentet. De flesta av försökspersonerna är vuxna, som Ulla Sundelins två morbröder, Erik och Gunnar Stenmark.
Stenmark, han har skrivit här. Titta på andra sidan. Nämen.
Båda bröderna ingår i kariesexperimentet. Hela anstalten är indelad i olika grupper som får socker i olika former som ska påverka deras tänder. Erik hamnar i sötbrödsgruppen och Gunnar i den grupp som äter 24 Vipeholmskålar om dagen.
Åh, himmel. Jag ser ju en tand som är svart inuti, helt och hållet. Jag menar, man måste ha haft ont. Står det någonting om de tvingar dem? För tog de emot det så de åt det, alltså självmant? Alltså, jag vet ju det om jag har köpt godis någon gång. Och så har jag köpt sån här, det är sån här cola i som är bruna, tjocka. Jag kan ju bara äta några, så blir jag ju nästan mättad och äcklad. Alltså, vad äter jag det här för? Man kan bli så där sötsugen ibland, så jag kan köpa någon gång. Nu var det länge sedan. Och jag kan ju absolut inte äta något. Alltså, man äter bara... Äter man för mycket mår man illa. Man mår ju dåligt.
Samtliga patienter äter kolan 95% med begärelse, De återstående får ibland lockas och hotas för att äta kolan, skriver försöksläkaren när kolautdelningen har pågått i över ett år. Forskarna upprättar ett dokument som heter dietkontroll. Sväljer kolorna hela, står om en försöksperson, fastnar i halsen om en annan och vägrar äta dem.
Sånt här är ju det de gör, höll jag på att säga, på djur. Man plågar ju människor.
Och när jag läser vidare hittar jag fler exempel på hur människorna i experimentet mådde. Många är i dåligt fysiskt och psykiskt skick, förutom att de får sina tänder förstörda. En 39-årig kvinna från Grums har tvångströja i perioder, står det. Hon äter 24 specialtillverkade Vipeholmskålor om dagen i 1,5 år. Hon beskrivs som mycket motsträvig vid all slags skötsel, utom vid matning. Och en 15-årig pojke från Borlänge som också äter kola är, står det, våldsam och svårskött. Strax innan experimentet börjar läggs han i bälte vid behov. En annan pojke hålls isolerad på enkelrum med skyddshandskar. Han är 17 år och från Nässjö och ibland äter han karamellpapper så han blir illamående och kräks, står det. Ulla Sundelin läser sin morbror Erik Stenmarks journal från Vipeholm.
Snaskig, gråter lätt. Nej, men, talar om stjärnor och flickor, allt utan sammanhang. Visar fega uppmärksamhet, sysslar mest med sina strumpor eller att plocka på kläderna.
Under försöksperioden är Erik ofta agiterad, står det. Han slåss och skriker och hålls i sängläge. Men experimentet med stora mängder sött vetebröd fortskrider. Aptit utan anmärkning, står det. Ulla undrar om hennes morbror någonsin fick veta varför han skulle äta så mycket sött vetebröd. Eller varför han ens var på Vipeholm, över 100 mil från barndomshemmet i Gårelehöjden i Junsele.
Fattar i övrigt ej vad han tillfrågas om utan endast svamlar på. Men herregud, då är han ju kommer ner och blir skickad hit till det här hemmet då, antagligen. Det är inte så konstigt, man är skärrad och svamlig och allt möjligt och rädd.
Och så får Ulla se sina morbröders tandjournaler med exakt noterade skador över tid och röntgenbilder av tänder förstörda av karies.
Oj, 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 oj. Det var ju inga tänder kvar på dem. Det var ju öppet pulpa nästan.
Morbror Erik hade dåliga tänder redan innan experimentet. Efter att ha ätit sött vetebröd under försöksperioden har han 5 nya hål. 2 av de tänderna är så angripna att de inte längre syns.
Då kan man ju tänka sig hur ont de har. Jag ska veta, för att jag har ju haft tandvärk. Det är bara det värsta man kan ha. Det står man inte ut med. Som tandläkare är ju ganska helt övertygad om att han förstår att de har ont. De måste ju veta hur ont man har. De måste ju ha betett sig på ett sätt också att de visar att de hade ont. Ja, men det är ju tortyr. Jag kan säga att det måste ju vara tortyr.
På ett möte diskuterar forskarna om tandläkarna ska använda lokalbedövning när de mest skadade tänderna dras ut. Lokalbedövning innebär en risk och bör inte användas, säger en av forskarna. Då säger sjukhuschefen Hugo Frödeberg att patienterna reagerar mycket lite för smärta. Hur många barn ingick i kariesexperimentet? Det är svårt att få fram det exakta antalet, men jag hittar 18 personer som alla är minderåriga, alltså under 18 år, när försöken inleds. Bertil Lossell, som var 12 när han började äta den speciella koladieten, har börjat slita sönder sina kläder. Han får en snörkostym så han inte kan röra armarna. men Bertil får av sig tvångströjan.
Knyter upp banden i snörkostymen och spolar ner dem i klosetten.
När Bertil fyllt 14 skadar han sig själv. Han river sig tills det blöder. I slutet av 1949 är kolautdelningen i Bertils grupp över. Men forskarna fortsätter studera effekterna på Bertils och de andra försökspersonernas tänder. Vid jul kommer ett brev till Vipeholm från Bertils pappa Herman.
Hensmåla den 25 december 1949.
Bertils bror Leif Lossell läser pappas brev.
God dag på dig Bertil. Hur är det med dig? Alla vi hoppas bra. Nu undrar vi om du har fått något paket som vi har sänt till dig. Du kan väl be någon svara så vi får reda på hur det är med dig. Jag kommer nog inte och ser om dig förrän till påsk. Många hälsningar medföljer till dig. Från föräldrar och syskon. Ja, det är just att han tydligen är helt väck. Och det är svårt för mig att... Mina far frågar efter om han har fått något paket till sig. Det är känsligt. Och så vill han ju då att någon ska svara så att de kan få reda ut hur det är med honom, va? Och jag säger han ju då att jag kommer nog inte att hälsa på dig förrän till påsk. Med vänliga hälsningar från föräldrar och syskon. Det är ju väldigt, väldigt känsligt skrivet.
Bertils deltagande i experimentet avbryts i förtid. För efter det 11:e undersökningstillfället har tandläkaren antecknat död. I Bertils journal står det om hans sista tid under kariesexperimentet.
Har fortfarande dålig balans, kan ej gå, faller bakåt så fort man släpper honom.
Bertils skalle röntgas.
Undersökningar styrker misstanke om intrakraniell tryckstegring, har blivit slöare, är nu helt blind och måste matas.
Dagen efter sin 15:e födelsedag dör Bertil enligt dokumenten av en hjärntumör.
23 mars 1950, avled klockan 02:35.
2 veckor efter inföll påsken och långfredagen det här året, och då hade pappa Herman tänkt komma och hälsa på.
Han hann aldrig komma dit, nej. Nej. Mycket, mycket, mycket konstigt. Vad har hänt, så att säga, i det här? Och sen då inga besök det året. Det Ja, det är så obegripligt så att jag vet inte vad jag ska säga om det bara.
Bertil var 12 år gammal när experimentet inleddes. När han dör har han 9 nya hål i tänderna. 2 av de hålen är så stora att tänderna nästan försvunnit. Det står en notering i Bertils sjukhusjournal att originaljournalen är utlånad till tandläkarinstitutet. Och där har Bertils journal försvunnit. Den är förkommen, står det. Den journal jag läser är en reproduktion, som det formuleras.
Jo, men alltså den original, som du säger, originaljournalen finns inte, är väck. Alltså, var har den tagit vägen?
Du vill veta det?
Ja, det hade jag ju gärna velat veta, alltså, var den har tagit vägen. För att det är väl någonting som allt, man vet inte vad det finns i den, ju, så att säga. Då när jag läser den så att den är borta, då är det någonting som de vill dölja. Så tänker jag det i alla fall.
Forskarnas resultat publiceras och revolutionerar tandhälsan i Sverige. Lördagsgodis blir ett nytt begrepp och efter bara några år har svenskarna bättre tänder.
Du Bastus, nu ska jag plåga en lite. Nu slår jag på ett ställe där jag vet att det gör ont.
Och ont kan det också göra. Det vet alla som har haft tandvärk. Att tandvärk är något av det värsta som finns.
Aj, aj,
men kariesexperimentet på Vipeholm ifrågasätts också. Här experimenterar man med statliga pengar på de människor som inte själva valt att bli försökspersoner. Hur skulle det gå om eleverna vid ett internatläroverk skulle underkastas samma experiment? Barnen skulle sannolikt tas ur skolan, men de sinnessjuka är hjälplösa, säger en folkpartistisk riksdagsman under en debatt. Men forskarnas argument är att försökspersonerna på Vipeholm inte fick mer karies än andra människor vid den här tiden utanför anstalten. De sista experimenten som forskarna tänkt utföra om vad som orsakar tandlossning blir aldrig av. Sjukhuschefen Hugo Frödeberg var i efterhand stolt över de vetenskapliga resultaten. Han skriver att hans patienter gjorde mänskligheten stor nytta, en strålande samhällsinsats. Studien på Vipeholm resulterade i att forskarna kunde slå fast sambandet mellan socker och karies. Resultaten och slutrapporten blev världsberömda. Peter Lindström, professor i kariologi.
Alltså den lever ju kvar, den är ju aktuell, och jag brukar säga det att alltså, var man än åker i världen så träffar man kollegor som känner till Vipeholmsstudion, och jag, gäster Vipeholmsstudion från Sweden.
En av forskarna i kariesexperimentet, Bo Krasse, utses sen till professor i kariologi vid Göteborgs universitet. Idag är det Peter Lindström som har den tjänsten.
Jag har ju haft förmånen, skulle jag vilja säga, att ha under en period ganska så tät kontakt med en av de som faktiskt var med och genomförde studien, Bo Krasse. Han var ju en ganska ung person på den tiden. Han blev den första professorn inom ämnesområdet kardiologi här vid Göteborgs universitet. Väldigt många gånger det blev diskussioner kring Vipeholmsstudien, och vi resonerade och så kring det.
Minns du vad han sa?
Ja, han sa ju då, hans upplevelse var att de här som var försökspersonerna i studien, att de hade det bra.
När Bo Krasse är 75 intervjuas han i Aftonbladet. Det är över 40 år sedan kariesexperimentet, och han säger att nu, i efterhand, ser han etiska problem med det han och de andra forskarna gjorde, men att det inte var något man tänkte på då. Man ifrågasatte inte vad riksdagen beslutat, och man var så upptagen av att lösa själva problemet. Vi trodde att vi gjorde en god gärning, säger han. Peter Lindström minns hur Bo Krasse brukar säga att patienterna upplevde försöksåren som något positivt.
Men han menar att det blev otrolig uppmärksamhet, det är det som hände massa, det blev liksom så spännande tillvaro. Alla var liksom väldigt, väldigt intresserade av de här individerna, och de fick mycket mer stimulans än vad många andra motsvarande personer fick då.
Peter Lindström tittade i Bertil Lossells tandjournal. Han följer vad som händer med hans ena kindtand. När Bertil är 14 är tanden helt förstörd.
Man drog alltså ut tanden, och det står också angivet orsak faktiskt. Ostitis apicalis, vilket betyder att det fanns en infektion vid rotspetsen. Den kan jag ju säga utav detta då att det hade ju lett till att bakterier utifrån munhålan hade trängt in i den sjuka delen av tanden och kommit in till pulparummet som finns inne i tanden. Och sen hade bakterier spretts ut genom rotspetsen och gett upphov till en infektion där. Så den här då individen förlorade sin tand. Här är ju, här står ju tandläkarkassa.
Det står det?
Mm.
Då fattar jag det.
Är den 21/8/1948.
Det var han som drog ut tanden?
Mm. Individen som du benämner C47.
Han heter C47 och som i försöket.
Då ingick i 24 Toffee-gruppen. Och vi pratar om tand 6 minus återigen här då. Och du kan se att den 21/8/1948 så var det tandläkare Bo Kasse. Det är kollegor en annan tid. Och det är alltid lätt att när man tittar på någonting i backspegeln tala om hur man skulle gjort. Och det är lätt att idag säga att så här borde inte ha fått gå till. Det tycker vi ju alla. Men då tänkte man annorlunda.
Utöver Bertil är det fler barn som ingått i kariesexperimentet. Det handlar om minst 18 stycken och 10 av dem är under 15 år. Några av barnen tas sedan bort under försökets gång. Andra tillkommer. En 6-årig pojke från Svalöv tas in i den så kallade 8-kola-gruppen som äter 8 kolor om dagen. I dokumenten står att han på grund av sin låga ålder ska ha en halv portion kola per dag. I 1,5 år äter han klibbig Vipeholmskola, den som forskarna kallar extra farlig. Nästan varje månad noteras att han har magbesvär. När pojken är 7 år drar tandläkarna ut en tand i underkäken. Han fortsätter äta kola. Och när han är 9 år klagar han över tandvärk. Kinden svullen, står det i journalen. Några dagar senare drar tandläkarna ut tanden. Innan pojken fyllt 10 år har han dragit ut 3 tänder. I forskarnas slutgiltiga rapport, tandkaries och kolhydrater, kallas försökspersonerna för män och kvinnor.
Nej, för det står att medelåldern vid försöksperiodens början ligger ju på 32,2 år för män och 30,5 år för kvinnor.
Det står inte vem är yngst och vem är...
Nej, jag kan inte se det.
Att det är barn med?
Ja, det är en bild som jag inte riktigt haft innan. Att det var... Visst, jag har hört att det var... Det fanns en del yngre individer, men när man det blir så påtagligt, det blir så levande som jag sa förut, så klart blir det andra tankar kring det. Så är det bara. Alltså det helt plötsligt har ju vi på omstudien blivit levande på ett sätt som den i alla fall för mig aldrig varit tidigare. Här går vi från de data och de tabeller och figurer som liksom förekommer i läroböcker och då vi kan följa enskilda individer som faktiskt fanns med som försökspersoner i den här studien. Och det är klart att även för mig så är det lite omtumlande. Det är förståeligt att det inte är någonting vi ska upprepa.
När jag går igenom artiklar från den här tiden så ser jag att Medicinalstyrelsens generaldirektör Axel Höjer faktiskt har nämnt barnen i kariesexperimentet. Han gör det när han blir intervjuad i Svenska Dagbladet hösten 1950. Han säger att försöken hittills bara utförts på vuxna människor, men nu ska även barn tas med eftersom barn, som det uttrycks i artikeln, är mindre motståndskraftiga mot karies. Vad Axel Höjer inte berättar är att experimenten redan utförts på barn, på Bertil och flera andra. I slutet av kariesexperimentet ska alla patienter på Vipeholm få hjälp med sina tänder, även de som inte ingick i försöket. Ulla Sundelins morbror Gunnar ska dra ut flera tänder som blivit förstörda av alkohola, men patienten är besvärlig, noterar tandläkaren.
Nej, så han får ha det där kvar och ha ont kanske? Nej.
För Ulla Sundelin är det ändå en tröst att tänka att bröderna Erik och Gunnar ändå hade varann under åren när kariesexperimentet pågick. Men när jag läser i journalerna ser jag att bröderna hålls separerade. De bor på olika slutna avdelningar och det syns inga spår av att de har kontakt.
De får ju inte ens träffas. Jag tror jag måste få börja gråta lite grann. Vad hemskt. Jag tyckte det var så hemskt att de inte fick veta att de var där.
Min egen farbror, Inge Torkel, har också suttit på Vipeholm. Det var när jag såg hans namn på listan över hjärnor som skickats från sjukhuset som jag började hela det här projektet. Och bakom försöksnummer C97 i kariesexperimentet hittar jag hans namn igen. Forskarna har fört in data om Inge Torkels tänder, men dokumenten är svåra att tolka. Han är mager, står det, och ska undantas från försöksdieten. Sjukhuschefen Hugo Frödeberg hamnar i och med kariesexperimentet på toppen av sin karriär. I början av studien om tänderna var han försökschef i det statliga forskningsprojektet där hans patienter skulle hjälpa till att rädda den svenska tandhälsan. Han utses till riddare av Nordstjärneorden redan 1946 eftersom han, enligt motiveringen, nått en framskjuten ställning med stort ansvar och beklätt denna väl. Och året efter, mitt under kariesexperimentets mest intensiva period, drar Frödeberg igång sitt eget forskningsprojekt om de intagnas hjärnor. Nu ska han få svar på hur hans indelning av patienterna från 0 till 6 ser ut i hjärnstrukturen.
Det var frivilligt för oss. Det var att närvara vid en obduktion.
Från 1947 och flera år in på 50-talet tas hjärnorna regelmässigt om hand på ett särskilt sätt vid obduktionen.
Och vi var flera stycken som gick ut och spydde efteråt.
Du då?
Jo, det gjorde jag också. Det var hemskt.
I vilket ögonblick är det du bara måste gå ut, minns du det?
Ja, det var huvudet. Mm. Men usch.
Alltså om man nu säger att de har gjort först en undersökning med tänderna. Och sen dör han. Och sen så ska vi gå in i hjärnan och kolla där.
Den 25 april 1950 kommer Bertils hjärna i en låda till hjärnlaboratoriet i Uppsala. Och Hugo Frödeberg skriver direkt till professor Nils Gellerstedt att fallet Losell är särskilt intressant.
Jag fattar inte det. Det gör jag inte.
Och dina föräldrar, Herman och Hedvig, som du känner dem, om de hade fått frågan om de hade fått lov att ta ut Bertils hjärna, vad hade dina föräldrar sagt då?
De hade sagt nej. De hade tyckt att de har forskat tillräckligt. Helt enkelt.
Mm.
I nästa avsnitt i serien Vipeholmsanstalten. Svårskött, obildbar och sinneslö.
Ja, men det är inte klokt.
Och de hade skött om den här lilla pojken.
Ja.
Ja, men bara det är ju mysko.
Snart ledsen och arg att vara här längre. För här tycker jag inte om att vara, för det är för många mil hem.
Du har hört andra delen av Vipeholmsanstalten, en serie i 5 delar av Randi Mossig-Norheim. Serien är ett samarbete mellan Ekot och P1 Dokumentär. Research Magnus Arvidsson, Thomas Kanger och Randi Mossig-Norheim. Slutmix Nima Shams. Producent Magnus Arvidsson.